Övervikt och fetma kan komma i kapp rökning som huvudriskfaktor för cancer i vissa länder. Det finns mycket att göra på både individ- och samhällsnivå.
Du lyssnar på Cancerfondens podd Glöd. En intervjuserie där Karin Nordin, som är redaktör för forskning och medicin på Cancerfonden, samtalar med olika forskare om deras viktiga arbete inom forskning som finansieras av Cancerfonden och har stor betydelse för vårt huvuduppdrag, att besegra cancer.
Övervikt ökar risken för flera olika cancersjukdomar, och övervikt kan också påverka möjligheten att överleva vid prostatacancer. Spelar det någon roll när i livet en person har gått upp i vikt och hur mycket? Hur ser kopplingen mellan cancer och andra sjukdomar, som till exempel diabetes, ut? Det här är frågor som cancerforskaren Tanja Stocks brottas med varje dag i sin forskning. Och nu är hon här i forskarpodden Glöd. Välkommen Tanja Stocks, dietist och docent i epidemiologi vid Lunds universitet. Och du är också från början idrottspedagog.
Precis.
Hur kommer det sig då att man blir cancerforskare?
Intresset för livsstil har alltid funnits där. Livsstil och träning och hälsa. Jag jobbade som hälsoutvecklare efter mina utbildningar som dietist och idrottspedagog ett tag. Under den tiden så blev jag mer intresserad av att förstå mer teoretiskt.
Men är det naturligt att man tänker levnadsvanor och cancer, att det hör ihop?
Absolut, för vissa cancerformer är det ju ett starkt samband. Det är ju uppenbart att livsstil påverkar många sjukdomar, kroniska sjukdomar, och så även cancer.
Kan du berätta, hur ser den kopplingen ut mellan övervikt och cancer?
Övervikt och fetma har ett starkt konfirmerat samband med 11-13 cancerformer idag. Och vi tittar på sambandet mellan fler och fler ovanligare cancerformer för att se om vi kan hitta fler fetmarelaterade cancerformer. Men just nu, den senaste rapporten, som nu är några år gammal faktiskt, så är det 13 stycken enligt en källa då. International Agency of Research of Cancer, de säger 13 stycken. Det handlar till exempel om njurcancer, cancer i livmodern, för de två är det väldigt starka samband. Sen har vi fler cancerformer som cancer i tarmarna, vissa delar av magsäcken, lever, bröstcancer efter klimakteriet.
Mm. Det ökar risken för att få de här.
Precis, så risken för insjuknande ökar. Och sen finns det även samband för vissa cancerformer vad gäller överlevnad efter en cancerdiagnos. Det är mycket mindre gjort där, så att det är mycket färre som det finns konsekventa fynd för, så att vi behöver göra mer där.
Men till exempel?
Till exempel då en cancerform som jag har forskat på en hel del, prostatacancer. Där är det högre risk att dö i prostatacancer vid övervikt och fetma.
Drygt hälften av landets vuxna befolkning beräknas idag ha övervikt eller fetma, som också kallas obesitas. Obesitas är en komplex kronisk sjukdom som utvecklas av obalans av energiintag och förbrukning, men där genetik, miljö och sociala faktorer spelar en avgörande roll. Vårt samhälle förändras, och de senaste 50 åren har samhällets utformning allt mer skapat en livsmiljö som främjar övervikt och obesitas. Vi har till exempel obegränsad tillgång till ohälsosam mat som görs attraktivt genom exempelvis prissättning och marknadsföring. Vi går och cyklar i lägre grad och åker bil i större utsträckning. Det har bidragit till en stor ökning av övervikt och obesitas i vårt samhälle. Vi väljer själva hur vi ska leva våra liv, men samhället har också ett ansvar att ge alla människor rätt förutsättningar att kunna leva hälsosamt. Detta arbetar Cancerfonden med att påverka.
Varför är det så att risken att bli sjuk ökar med övervikt?
Ja, där får man ju titta på olika cancerformer och vilka mekanismer som kan vara relevant. Mm. Det kan ju skilja sig. Till exempel då insulinresistens är ju en väg som vi har tittat lite grann på och intresserat oss för.
Och vad är det för någonting?
Och det är ju där blodglukoset går upp och insulinutsöndringen eller den funktionen minskar över tid om man utvecklar diabetes. Så att det är en tänkbar väg för vissa cancerformer eller sådana tillväxtfaktorer. Insulin-like growth factors, inflammation, kronisk inflammation är en annan.
Mm.
Könshormoner, hur det förändras också under livet är högst relevant för som äggstockscancer och bröstcancer till exempel.
Kan det finnas andra faktorer som inte är direkt kopplade till övervikten som ändå påverkar överlevnaden?
Ja, och det här är ju kärnan i epidemiologisk forskning, att faktiskt förstå vilka samvarierande faktorer som faktiskt kan förklara det sambanden vi ser. Nej, men det är jätteviktigt, både när vi tittar på risk för cancer och överlevnad i cancer, att vi förstår vilka faktorer som är relaterade till både obesitas men också till cancerrisk eller överlevnad i cancer, så att vi kan ta hänsyn till det. Och det kan handla om till exempel utbildning eller livsstil, rökning till exempel.
Så det behöver inte vara övervikten i sig, utan det kan ju vara att man samtidigt röker då? Eller tar ni hänsyn till
sådana? Vi tar hänsyn till det. Mm. Och vad gäller prostatacancer just så är det väldigt få bekräftade riskfaktorer. Det handlar om ålder, etnicitet och
att bli sjuk,
och familjehistoria.
Mm.
Vad gäller överlevnad så är det såklart vad det är för typ av prostatacancer, hur långt gången den är när man diagnostiseras med det. Och även faktiskt utbildning och inkomst, därför att just behandlingen sker i diskussion mellan patienten och den behandlande doktorn då. Man måste förstå de här sakerna och ha bra kontroll på dem i sina studier. Och på så sätt kan man ofta justera bort mycket av det här. Men om det är en väldigt stark riskfaktor för en cancersjukdom, så kan det vara svårt i observationella studier, så här som vi gör det, att vi observerar individer, vad som sker i deras dagliga liv. Vi följer dem över tid i nationella register.
Mm.
Så om det är en väldigt stark sån här störfaktor som har ett samband med fetma och med cancern, så kan det vara svårt att helt kontrollera för den i studien.
Mm.
Och det kan handla till exempel när man tittar på sambandet mellan fetma och lungcancer, är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att helt kontrollera för rökning.
Mm. Du gjorde den här forskningen i Umeå?
Det började där.
Ja, vad hände sen då?
Ja, sen hade jag 2 postdoc-perioder i Amsterdam och Köpenhamn, och jag tittade då på, ja men då hade jag fetma som utfall, alltså jag tittade på riskfaktorer för just fetma, men sen nu när jag återkommit till Sverige sen 2014 så har jag återgått till mitt gamla fält, så att det handlar mest om cancer, nästan uteslutande om cancer, och igen då om fetma och metabola faktorer i samspel, fast nu på ett nytt sätt än tidigare.
Men du, det var inte så lätt att skifta spår?
Det var det inte. Och det tror jag de flesta forskare känns vid, att det är inte lätt att faktiskt överleva i den här branschen. Så att när jag bestämde mig för att jag ville fortsätta med forskning och jag ville också bli självständig, så tog det många år innan det gick vägen. Och först bestämde jag mig för att det är i Sverige jag har bättre chanser. Jag kunde inte se liksom strategiskt hur jag skulle ta mig fram på andra ställen. Så att jag återgick till Sverige och gjorde ett försök först med ett program att söka pengar. Det gick väldigt dåligt. Så att det är ju väldigt omotiverande faktiskt. Och den återhämtningen tog några månader och sen utformade jag ett nytt program. Och det blev nästan samma resa, men sen i slutet av året så fick jag ett betydande anslag då, som gjorde att jag kunde fortsätta mer på min egen väg. Men det är verkligen på håret ibland.
Var du nära att ge upp forskningen?
Jag hade börjat fundera på vad jag skulle göra om jag inte kunde bli självständig. Och sen i slutändan hade det kanske handlat om att faktiskt ha en tjänst överhuvudtaget. Jag var inte riktigt där nu, men det hade kunnat komma dit.
Men sen fick du då pengar från Cancerfonden och alla som skänker pengar till Cancerfonden.
Ja.
Och nu ska du få berätta i en hisspitch vad din forskning just nu handlar om. Vet du vad en hisspitch är för någonting?
Ja, jag har ju hört tidigare program, så det är väl därifrån.
Mm. Du ska alltså tänka dig att du ska åka hiss med den person som gärna vill skänka pengar till cancerforskningen.
Mm.
Och du vill då övertyga om att det är just din forskning som man ska satsa på. Och du har hissfärden på dig som är max en minut.
Att faktiskt förebygga cancer, att den uppstår, det är det mest effektiva sättet att minska lidande orsakat av cancer. Vi har fantastiska förutsättningar i Sverige för preventiv och epidemiologisk forskning. I min forskning försöker vi förstå när övervikt och fetma utgör en ökad cancerrisk och ökad risk för att dö i cancer. Till exempel tittar vi just nu på om åldern vid viktökning har betydelse och om övervikt och fetma samverkar med andra faktorer för att öka cancerrisken ytterligare. Så när vi vet det så kan vi bättre förebygga och behandla där övervikt och fetma utgör en riskökning för cancer. Så därför ska du stödja min forskning.
Tack så jättemycket. Hur ska du forska om det här?
Ja, min typ av forskning har blivit på det sättet att jag kombinerar stora databaser. Man får försöka hitta lite grann sin nisch. Och min har blivit att jag gör storskaliga studier. Jag målar en ganska bred bild av ett sammanhang. Och nu har vi kombinerat en stor databas av populationer i Sverige.
Mm. Där alltså grupper då, ur befolkningen.
Precis, befolkningsgrupper där det finns information på vikt och längd. I vissa fall finns även midjemått. Och vi har kopplat de individerna mot våra nationella register som är fantastiska i Sverige och Norden. De har väldigt hög täckning och lång historia också så att vi kan följa människor under lång tid.
Mm. Och det är register över cancersjukdomar, eller?
Ja, precis. Mm. Men även sociodemografi. Det finns allt möjligt i svenska register. Mm. Läkemedel, vi har kopplat mot olika typer. Men framförallt då i de här studierna handlar det om cancer och sen död och dödsorsak.
Mm.
Vår population nu, när den är som störst, så är det drygt 4 miljoner individer i den.
Okej. Okay.
Och det gör, den här långa uppföljningen också gör att vi kan titta till exempel nu på ovanligare cancerformer. Vi kommer att titta på samspelet mellan övervikt och fetma och kardiometabola sjukdomar.
Mm.
För att titta på en ganska ny, intressant grej som har funnits längre inom det kardiovaskulära fältet. Nämligen metabolt hälsosam och ohälsosam fetma.
Okay.
För det är jätteintressant att förstå om fetma alltid utgör en risk, eller är det just när man får en metabol sjukdom som det blir farligt?
Mm. Som till exempel diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar.
Precis.
Mm. Det är det du menar med kardiometabola.
Ja, ja, precis. Och där har vi utnyttjat patientregistret. Så att vi har verkligen fantastiska förutsättningar i Sverige. Om vi tittar på de studier jag känner till inom kardiovaskulära fältet, mm, så ser det mer ut som att, ja, inte överraskande, så ju längre tid med fetma och med en kardiometabol sjukdom, desto högre är risken. Och vissa tänker ju sig fetma om att det finns inget hälsosamt läge, utan det är ändå på väg till någonting ohälsosamt. Men vi har olika genetisk benägenhet också, både att utveckla övervikt och fetma. Det ska vi verkligen komma ihåg, att vi har så olika förutsättningar.
Kan du ge ett konkret exempel på vad du ska studera?
Jag ska studera just nu några studier som pågår. Att vi ska studera sambandet mellan BMI och risk för cancer totalt. Och alla olika cancerformer som har minst 100 fall egentligen.
BMI, Body Mass Index, är ett internationellt verktyg framtaget av WHO för att bedöma övervikt och fetma, eller obesitas som det ofta kallas, hos vuxna. Måttet bygger på förhållandet mellan längd och vikt. BMI och midjeomfång hänger ihop, vilket innebär att BMI är ett bra mått för kroppsstorlek och det är lättare att mäta än midjeomfång. För de allra flesta innebär en hälsosam vikt att ha ett BMI mellan 18,5 och 24,9.
BMI är ju egentligen ett generellt mått på kroppsstorlek, men det har stark korrelation eller samstämmighet med andra markörer som fett, massa och så. Så att det menar man om man är en bodybuilder, då kommer det inte stämma särskilt bra. Men BMI har faktiskt ett oförtjänt dåligt rykte för att det är otroligt stabilt. Det är lätt att mäta. Det är stabilt över tid och det gör att man får väldigt robusta resultat. Vi kommer att titta mer på midjemått också, men jag är inte säker på att det kommer att visa mer också, för att det är mer, det är, har större mätfel. Alltså om två olika personer mäter midjemått på samma person, så är det ju större variation. Det kan ju vara större olikheter i vilka resultat man får. Och det gör att det blir svårare att studera. En annan grej som vi tittar på som är jätteintressant, det är ju att titta på förändringar i vikt och midjemått.
Mm.
Ja, och så där har vi ju följt individer från 17 års ålder under hela vuxna perioden. Eller det är olika individer som har upprepade mätningar av vikt och midjemått. Så att det är en annan typ av undersökning. Och vi kommer titta specifikt på viktförändring i olika åldersperioder. Och se då om det är en högre risk för cancer om man ökar snabbt i vikt inom en viss åldersperiod. Till exempel ser vi intressanta resultat nu för prostatacancer, att det verkar som att tidig viktökning kan påverka en ökad risk för den här mer aggressiva formen av prostatacancer. Och det var något som vi inte såg när vi tittade på BMI-mätt en gång.
Okej, men och vad menar du med tidig då? Är det i ungdomsåren? Eller?
Vi har från 17 års ålder, mellan 17 och 30 år. Så att.
Hur ska resultaten användas?
Jag ser två delar i det. Att dels hjälper våra resultat att förstå mer om etiologin, alltså vad som orsakar olika typer av cancer. Det kan ju vara så att orsaken också är liknande det som orsakar att cancern fortsätter att växa. Och i så fall har vi ju kanske hittat någonting som kan liksom ge en indikation för hur man ska behandla. Så vi förstår mer om orsaken till olika cancerformer, men sen också det här med folkhälsonivå. Hur ska vi göra för att förebygga all denna cancer? Och där är det ju dels att vi tittar på övervikt och fetma som helhet, men också mer specifikt när blir risken som störst. Så att man kan liksom förebygga och behandla just där.
Cancer som är kopplat till övervikt, det ökar mest av alla påverkbara cancerfall, både i Sverige och världen.
Ja, nej, men jag har sett siffror också på att övervikt och fetma kan komma ikapp rökning som huvudriskfaktor för cancer i vissa länder. Det är ju en väldigt stor upphämtning ju. Och rökning är ju en extremt stark riskfaktor för flera cancerformer.
Då förstår man behovet av din forskning.
Precis, det finns mycket att göra på både individ- och samhällsnivå.
Hur ser en vanlig dag ut på ditt jobb?
Det är me, myself, min laptop och min kaffe. Och sen är det lite ofta spontana möten med mina kollegor. Ibland planerade möten. Men vi har faktiskt väldigt mycket diskussioner och möten på när frågor uppstår.
Mm. Men du sitter mycket och jobbar vid din dator.
Ja, det gör jag. Och det är, min forskning är ju, det är torrforskning, så att vi har ju ingen labbdata, utan vi använder de resurser som finns i Sverige. Hittills i alla fall har vi gjort det. Använt existerande mätningar av vikt och längd till exempel, som ju är historiska, så de är långt tillbaka i tiden. Vilket är jättebra, för jag behöver inte sitta och vänta på att tillräckligt många ska insjukna i cancer för att kunna göra en studie. Mm. Så att vi använder befintliga data, och vår utmaning är att först samla in alla dessa data och sen att samordna dem, städa dem, harmonisera. Så det här är ju väldigt långt förarbete innan vi kan gå på de statistiska analyserna.
Mm. Och om du jämför det då med ditt arbete när du var ute och träffade människor, patienter?
Det är ju helt olika typer av jobb. att jobba med människor versus att sitta med stora mängder data eller att sitta och skriva på någonting. Och för mig passar det väldigt bra att jobba med data eller att skriva. Just eftersom jag har förstått hur stor insats som behövs för beteendeförändringar, och jag är också mer analytiskt lagd, så att även om det här arbetet med människor är extremt givande så är det också väldigt tungt för mig i alla fall. Så att det är tur att vi har olika preferenser och kunskaper. Så att, ja.
Vad är dina bästa egenskaper skulle du säga som cancerforskare?
Nej, men det är just det här tror jag, att jag är analytisk. Jag tror att jag är rätt organiserad och jag kan planera långt fram i tiden. Det kan bli rätt effektivt. Jag försöker svara på frågor snabbt för mina kollegor så att de inte kör fast. Och sen tror jag att jag är mer den personen som är ganska eller lagom bra på många saker. Vilket jag tror är en kompetens för en forskare, eller i alla fall en forskarledare. Hellre än att vara väldigt specifikt duktig på en enskild sak. Jag var inte den som var toppstudenten i klassen, utan hyfsat bra på många saker istället. Faktiskt mer bra på de estetiska ämnena och på idrott, vilket är lite lustigt. Men, ja.
Hur lever du själv?
Jag lever normalt. Jag försöker träna 2 dagar i veckan. Jag har egentligen försökt träna mer länge, men jag har inte fått till det. Så att jag är nöjd med det som blir av, helt enkelt. Och sen får vi se när framtiden kan utvisa att det kan bli bättre. Och vad gäller mat så skulle jag även där vilja göra mycket bättre. Och det handlar ju om en trade-off. Ska man göra en aktivitet eller ska man stå hemma och laga mat? Så kan det vara ibland. Så att... Men jag försöker att göra hälsosam, något så när hälsosam mat som går snabbt.
Jag känner igen problematiken att få till en bra, ja, hälsosam vardag. Tack så mycket, Tanja Stocks, docent i epidemiologi vid Lunds universitet, för att du var med i forskarpodden Glöd.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Cancerfondens podd Glöd, där Cancerfondens redaktör för forskning och medicin, Karin Nordin, samtalar med olika forskare om deras livsviktiga arbete. Podden görs av och i samarbete med produktionsbolaget Filt, och jag heter Peter Kjellin. Vill du vara med och bidra till den livsviktiga forskningen? På cancerfonden.se kan du bli månadsgivare eller bidra på något annat sätt som passar dig. Du kan även swisha en gåva direkt till 901 95 14. Tack för att du har lyssnat. Tillsammans besegrar vi cancer.